Barn vet alltid sina rättigheter väldigt bra, men de vet inte sina skyldigheter. Medans föräldrar i skolan, de vet sina skyldigheter, men inte sina rättigheter. Det är också ganska skevt. Man vet inte vad man kan få för stöd från skolan och vad skolan är skyldig till och stötta med till dig som familj eller förälder. Det tyder ju bara på en väldigt kraftig informationsbrist.
I en värld där våra elever rör sig mindre, äter sämre och framförallt mår sämre är dagens gäst ytterst intressant. Han har gått från att arbeta på golvet som kurator till att utveckla framtidens elevhälsa. Han heter Cem Jelpi Atchi och är grundare av Albry. För att få tillgång till allt material även i videoformat rekommenderar jag att följa oss på sociala medier, pedagogik och ledarskap. Glöm inte att även följa oss i din poddspelare. Temat för dagens avsnitt är framtidens elevhälsa. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Hedi Mubaras. Cem Jelpi Atchi, välkommen till min podd. Väldigt kul att ha med dig. Jag har följt dig lite smått på distans. Jag har såklart haft en hel del frågor som har dykt upp längs vägen. Och det känns väldigt bra att jag ska få ta upp dem med dig idag. För de som inte vet vem du är, så är du i grunden, du har gått socionom, du har arbetat som kurator, men de flesta känner dig som entreprenören bakom bolaget Albry. Och du var ju även med i Draknästet och gjorde succé, måste man ju även tillägga. Jag vill dra igång den här intervjun med att koppla samman det med en intervju du gjorde med Dagens Industri. Och det finns vissa saker som du lyfte i den intervjun som jag skulle vilja att du utvecklar för oss här idag. Och du pratar i den här intervjun pratar om tristess och nyfikenhet som kan användas på gott och ont. Och jag vill att du utvecklar den tanken på hur vissa använder det för goda saker och vissa använder det för negativa saker och hur det har spelat roll för dig i din uppväxt.
Ja. Alltså jag tror att tristess, liksom rastlöshet kontra nyfikenhet, det beror på helt vilken, alltså vilka förutsättningar och vilken omgivning man är uppväxt i. Eller befinner sig i överlag, tror jag. Och för mig i alla fall, jag är ju uppvuxen i Flemingsberg som idag är klassat som ett utsatt område i Stockholm. Men på min tid så var det ju liksom en traditionell förort som hade socioekonomiska utmaningar. Så man hade ju inte stämplat det på samma sätt och min tristess och min rastlöshet kom ifrån att jag misslyckades ju väldigt mycket i skolan. Så jag tror mina första skolmisslyckande kom i årskurs 1. Och det var ju väldigt tidigt och eftersom jag alltid varit väldigt viljestark och envis så ville jag lära mig, men sen var det ju någonting som inte liksom klaffade och då tänkte jag att så här, okej, men får jag väl söka mig någon annanstans och bli bra på något annat istället. Och det gjorde ju att jag sökte mig ut ur klassrummet. Jag började hänga i skolan och började med hyfs där och sen, ja men så bara, du vet, jag brukar säga att det är alltid att man liksom går från klassrum till korridor till området till utanför området. Alltså det finns liksom steg på vart man rör sig.
Hur långt kom du i den trappan då?
Nej, jag kom långt. Så det är ett tag tror jag när... För det är också lite intressant för du vet, när jag misslyckades mycket i skolan så jag blev ledsen många gånger. Men, och det gjorde ju att jag sökte mig ut och då brukade jag ofta gå till liksom, ja, med den lokala butiken som fanns och hänga där till exempel och en period så var jag portad från ICA-butiken i området och det var ju lite jobbigt när man skulle gå och handla med någon liksom och man inte fick gå in där. Men det som var lite spännande och det jag tror har liksom gett mig mycket verktyg och i vuxenlivet är att de som inte har någonting att göra på dagarna brukar ju ofta vara liksom arbetslösa, det kunde vara liksom de som hänger på torget. Och någonting som var lite så här konstigt men ändå inte, det var att vi hade liksom, ja men man kallar ju det för alkoholister som hängde på torget. Så jag brukade ju alltid gå och retas med dem. Och de tyckte ju jag var söt, rolig pojke liksom. Men de är ofta väldigt snälla och brukar försöka prata vett i mitt huvud. Att säga, men varför går du inte till skolan? Ska du inte försöka koncentrera dig? Och då förstod jag inte att jag inte ville gå till klassen för att jag ville inte misslyckas. Och desto mer jag höll på så här, desto mer spännande blev det. Att så här, ja, men du retades liksom med dem på torget och så började du göra någonting annat i centrum. Och sen började man liksom tjuvringa till skolan bara för skojs skull och sätta igång liksom brandlarmet till exempel. Och jag kom ofta undan med saker. Och då fick jag ju det här att ja, det är det här jag är bra på. Det gjorde ju att sen senare i tonåren så hamnade jag ännu mer efter i liksom, eller jag fick större kunskapsluckor, kanske är rätt ord att använda. Så det blev ju bara svårare desto äldre jag blev. Och jag minns väldigt tydligt att jag hade svårt att läsa i tredje klass till exempel. Och ibland kunde liksom andra barn reta mig och då blev jag ju också irriterad och då ville jag inte vara i skolan. Så det var många sådana saker som skedde och jag kunde liksom aldrig täppa igen de här kunskapsluckorna. Men jag blev bra på något helt annat och det var ju det här med relationsskapandet, för att man var ju tvungen, annars skulle du ju gå runt själv liksom.
Och det är väl något jag gissar att du använder mycket idag.
Så, ja, definitivt. Och jag tror att det är en av mina styrkor överlag. Att jag har väldigt enkelt att skapa relationer. Och det är därför typ socionomutbildningen var ju också. Jag hade absolut utmaningar i studietekniken. Men i själva liksom tillämpningen av teorin hade jag ju inga problem med. Och det är ju för att det bygger på att man ska skapa relationer, man ska skapa förtroende, och så länge du liksom har ett öppet hjärta och ett öppet sinne och ja, liksom öppen allmänt, så är det ju ganska enkelt att skapa relationer och dialoger.
Du har ju pratat om att brottningen var ett så här tydligt steg bort från den här världen. Kan du berätta om hur det här med organiserad sport var din väg ut?
Ja, alltså tyvärr så var ju inte brottningen min väg ut, men den var min enda friska liksom plats att vara på. Så när jag började misslyckas, jag tror det var där i tredje, fjärde klass, när det blev svårt på riktigt. Alltså då, det, när betygen och omdömen skulle komma och det var så här, okej, det här ser ju inte bra ut. Och då hade jag faktiskt min morbror som sa att så här, men Jem, jag tror att du borde börja brottas, för du är ganska fysisk, du är stark naturligt och du har liksom alla attribut för att bli en duktig brottare. Och så gav han mig ett par skor och så gick jag till den här brottningsklubben då. Och jag minns det är väldigt symboliskt för mig, men det fanns en spiraltrappa för att komma upp. Och jag minns första gången jag gick upp för den här spiraltrappan, då var det som om du vet, en ryggsäck med massa vikt släppte. Jag kom in i den här brottningshallen och bara såg så här, jag bara, de där ser ju ut som mig och han är svensk mästare och han är uppväxt i det området. Och då började jag ju få lite mer framtidstro att så här, det är inte så svårt att ta sig an världen. Så länge man liksom jobbar. För det var ju det de gjorde. Men jag hade ju tyvärr det här beteendet av att jag hittade alltid undanflykter som ungdom och barn. Så jag tränade ju inte alla pass jag skulle, utan jag körde bara brottningen. Och det var ju för att jag gillade det här med, jag gillade att fightas och sådär. Men det gjorde ju också att desto äldre jag blev, desto mer matcher började jag förlora. För att då började ju alla de här grejerna spela roll, som kondition, styrka, uthållighet. Men det fick ju också mig att reflektera. Men när jag började misslyckas med det, då var jag ju tillbaka på ruta ett. Så det var som att gå i skolan.
Men samtidigt, det finns något så fint med det, vet, så fysisk aktivitet. Att det blir så tydligt att vad du gör på träningen spelar roll för matcherna sen. Det gör det ju inte på lektionerna, när det är så här vad läraren går igenom och vad som kommer på provet. Man ser inte riktigt den delen. Men det som är så fint är speciellt i kampsport. Alltså du får ju stryk om du inte har tränat nog.
Men det är också det jag tycker är ganska intressant när man kollar liksom klassrummen. För jag känner ju att kampsporten, alltså kampsportsvärderingarna, har jag burit med mig alltså sen jag var barn. Det är bara att när jag blev vuxen så förstod jag dem. I skolan så förstod man inte det här. Så Jag har alltid varit ett ifrågasättande barn också. Så om en lärare sa så här, men nu ska du lära dig aria. Och då istället för att göra uppgiften så kunde jag stå och tjafsa emot att varför ska jag kunna det här? Och så kunde de dra ett exempel liksom, och jag var så här, det är inte det jag vill göra när jag blir vuxen. Så varför ska jag göra det här? Medans i kampsporten till exempel, om du gör en armhävning, då kan du bryta ner det. Så, okay, men du tränar det här och du, alltså det finns så många, du vet, det är så dynamiskt på ett annat sätt. Och det är därför jag tror i pedagogiken och någonting som jag tog med mig in i skolan, alltså när jag blev skolkurator, var att jag försökte alltid hitta uppgifter som var kopplade till, alltså det verkliga livet. Just för att de ska förstå varför vi lär oss den här kunskapen. Och det kunde vara alltid från reflektion till liksom källhänvisningar.
Mm. Och jag vill koppla samman det här med din brottning med en rapport som Generation Pep gjorde. Där lyfter de fram olika framgångsfaktorer och vad som kan orsaka psykisk ohälsa bland barn. Du som är i den här branschen vet ju att det här är ett väldigt stort problem vi har i samhället idag. Och de lyfter fysisk aktivitet som en väldigt, väldigt stor riskfaktor, alltså bristen på det. De visar att till exempel att såklart mer rörelse, bättre mående och att 2 av 10 barn och ungdomar når inte de rekommendationerna kring fysisk aktivitet. När du har varit en person som har sett de tydliga fördelarna av brottning samtidigt som du har varit en kurator som har sett psykisk ohälsa i vardagen. Vad tänker du kring en sån här insikt som Generation Pep har kommit med?
Nej, men jag tror den stämmer till 100%. Nu har inte jag läst rapporten tyvärr, det som jag ska göra efter, men jag tror, eller jag vet att det finns en sanning i det, och det var ju någonting, alltså jag tycker att jag är ett väldigt bra exempel på hur idrotten hjälpte mig, och när jag började brottas till exempel, jag hade väldigt mycket överskottsenergi och jag hade väldigt bra tränare som kunde liksom erbjuda mig morgonträning till exempel. Och lärarna såg ju en jättestor skillnad i klassrummet när jag kom till skolan och hade tränat på förmiddagen. Och bara det där tycker jag är en sån grej. Men då tycker jag man ska våga gå tillbaka och kolla hur skolan är utformad. Att om vi säger att rörelse och informationsinhämtning eller lagring eller kalla det vad man vill går hand i hand. Varför låter vi våra barn sitta still 40 gånger liksom 6.
Ja, alltså jag har en liten invändning där. Och det här är för att stötta lite idrottslärarna som är där ute. Jag vet inte vad det är som har hänt. Men alltså när jag var yngre. Du fick inte skolka från idrotten. Men nu är det så här att man ska ständigt hitta anledningar för att inte vara med. Sen har du, har du den delen. Sen har du den andra delen. Det är så få som har med sig ombyte. Alltså om du är på idrotten i jeans, du kommer inte röra på dig på ett sätt som faktiskt gynnar dig i klassrummet. Och sen har du att ingen duschar längre. Alltså om jag vet, okej, jag ska inte duscha, jag är tonåring, jag kommer lukta surströmming. Det är så här, okej, jag kommer inte röra på mig ordentligt då. Alltså har du alla de tre bitarna så det är ett svårare problem än man tror att lösa just det här. För i grunden har du rätt i det du säger. Alltså det är klart vi ska röra på oss mer. Men jag tycker att föräldraskapet brister här. Att man ger en utväg till de här barnen. Alltså det är för lätt att skippa något som idrott.
Ja, sen tror jag också det är för lätt att göra ett val som barn. Idag. Tyvärr. Och det minns jag jätteväl. Att typ när jag växte upp. Och min mamma sa att sen första klass har inte du velat gå i skolan. Men jag gick ut skolan varje dag. För hon i princip tvingade mig att gå till skolan. Och det var samma sak om jag kom hem från skolan och så la jag mig och sov. Då var det alltid knack, knack, har inte du träning? Och om inte jag gick på träningen, då gick jag ut och liksom hängde. Och då kunde med mina kusiner och deras vänner bara, hallå, har inte du träning? Och då var det så här, vad ska jag göra? Ska jag gå in i skogen och vara själv? Så då gick man ju till träningen. Och det är ju sådana grejer som jag tycker har förändrats väldigt mycket i samhället idag. Att ungdomarna umgås ju på ett helt annat sätt. Och när det kommer till det här med duscha. Jag tycker att det finns en vikt av. Jag bodde ju i Indien ett tag och gjorde min VFU där. Verksamhetsförlagd utbildning. Och i Indien så lärde man barnen om alltså basic liksom hygiene. Alltså basal hygien. Och det var det här, hur duschar man, hur gör man, varför duschar man? Och det är ju samma sak om du nämnde det här med surströmming. Då har du ju faktiskt svettats, det är ju därför. Och för att du inte ska få svamp, då måste du duscha. Och det är ju de grejerna jag tror man glömmer bort. Och nu vill jag liksom inte kasta en känga på lärare, för jag har ingen aning. Men jag har inget minne av, i alla fall i skolvärlden, att idrottsläraren tvingade eller berättade varför det är viktigt att duscha. Men i brottningen, om inte vi gick och duschade efter träningen.
Ingen vill brottas med det då. Nej.
Då vill ingen brottas med det. Exakt. Och då blev det ett ganska så här. Man vill ju ha någon att brottas med. Man vill ju inte bli vald sist liksom. Och det är ju sådana grejer som jag tror är viktiga. Och det är ju tillbaka till vad vi sa innan. Att vi måste förklara varför vi gör saker idag.
Jag vill bara major shoutout till min idrottslärare som faktiskt gick igenom det. Men jag vet inte om det här ingår i skolplan eller inte. Jag vill bara lyfta alltså problematiken som i grunden är ett föräldraproblem. Mm. Alltså det är för lätt att komma undan med saker och ting. Och om vi går tillbaka till din historia, alltså det var ju din farbror, jag tror du sa farbror eller mormor, som en gång i tiden ryckte med dig i det här. Och här kommer vi till en annan del. Det stod inte exakt i rapporten, men folk som har välbärgade föräldrar som kanske har mer tid med sina barn och som vet vikten av fysisk aktivitet har en större tendens att lägga barnen i organiserad sport. Och här kommer vi till helt andra så här ojämlikheter som ger jättestora utslag i mående.
Nej, men det är jätteintressant, och jag tror mycket av anledningen till varför jag inte blev, för jag hade alla förutsättningar att bli duktig brottare. Jag bodde nära min brottningsförening, jag var omtyckt av mina tränare, klubbkamrater. Jag hade viljan, jag hade bara inte disciplinen liksom. Och för mig, det som var väldigt bristande, det var att jag inte hade stöd hemifrån. För att min morbror till exempel då, han ryckte med mig, jag fick ett par jättesnygga skor. Jag kommer ihåg att alla de här äldre, du vet, svenska mästarna bara, hej, vart har du köpt skorna? Och jag var så, jag fick dem av min morbror, de här är unika alltså. Och det var ju också så här, man kände ju så här, häftigt liksom att de ens pratade med en. Men sen när man började tävla, då kom ju ingen. Och det var ingen som körde mig till träningarna. Och jag har ju sådana minnen när jag har liksom skadat mig och haltat ur klubben, men jag får ändå gå till pendeln och ta pendeltåget. Och sådana grejer gör ju också att det är ganska svårt att möta misslyckanden när man är ensam. Jag har ett jättestarkt minne när jag förlorade en match till exempel, eller en tävling, och sen kollade jag upp så här, men vem ska jag gå till? För jag hade ju ingen. Och då hade jag mina klubbkamrater, och det är jag jättetacksam över. Men de alltså blev ju tröstade av sin mamma och pappa liksom. Och därför tror jag att alltså föräldraskapet är extremt viktigt. Och jag säger hela tiden att en förändringsresa för en elev eller en ungdom, och den största tillgången för att göra en positiv förändringsresa, är hemmet. Sen behöver det inte vara den biologiska föräldern, men det kan vara en vårdnadshavare.
En förebild.
Alltså en trygg vuxen. Men de måste orka göra det här.
För du vet, när jag satt och skrev det här, jag tänkte, som kurator, man sitter ju i väldigt långa samtal, man ger väldigt mycket råd. I dagens samtalsklimat, kan du som kurator säga, du vet, ibland blir det tydligt att den här personen behöver röra på sig mer. Väldigt tydligt. Och det här är ingen viktgrej, utan det kan handla om en supersmal elev som sitter på mobilen hela tiden. Kan du som kurator säga, jag rekommenderar att du rör på dig mer eller liknande? Eller finns det för mycket stigma kring att rekommendera något sånt?
Vad kallar man det? Talets konst, liksom. Hur man formulerar saker. Men jag hade formulerat det mer att jag ser att du skulle få, alltså, positiva konsekvenser av att göra någonting. Det är ju väl mer jag hade lagt det på det sättet. Och det ser man ju ganska tydligt att det finns. Och jag vet att elever som sitter till exempel med telefonen, du vet, de får ju gamnacke till exempel. Och jag är uppväxt i den generationen där det är så här streck på dig. Alltså du ska sitta rakryggad i klassen liksom. Och när du går i korridorerna, då ska du gå med huvudet högt. Du ska vara stolt liksom. Och det är ju sådana grejer som jag tror kommer från träningen också. Att jag minns att jag var ju också sådär lite fram ibland vissa perioder av mitt liv. Och då kunde mina tränare säga som att kör lite mer rygg. För desto starkare rygg du har, desto mer kommer du kunna hålla upp liksom. Och det är ju de parallellerna igen. Jag är tillbaka till att så här, det är ju så verkligheten funkar. Du måste alltid jobba för att få någonting. Du får ju inte reserverat. Och sen har du, ja men du vet, de här unika exemplen, de här supertalangerna som får allting utan att jobba. Men någonstans så blir ju de omkörda av den som jobbar hårt också. Det är också en
verkligen. Och när man, jag vill bara lyfta en till grej, vi behöver inte diskutera, men det är värt att påpeka att tonårstjejerna är faktiskt den grupp som har störst andel som inte når rekommenderade tiden för, jag tror det är 91% når inte rekommendationen för fysisk aktivitet, vilket är alarmerande. Jag läste en till rapport om det här, för jag fastnade i en typ, i en loop kring psykisk ohälsa, och radat upp ett antal personer jag vill prata med nu, men den sa att typ 30% av alla tjejer i den här studien som de hade gjort sa att de hade ont i magen minst en gång i veckan. Och mer än det sa att de hade ont i huvudet minst en gång i veckan. Och så här, kopplingarna är så tydliga här. Men jag vill lyfta en annan grej. För vi är inne på det här, du vet, att när vi var yngre, man fick inte, det var inte lika mycket valmöjligheter som det finns idag. Och jag vill prata om mat och kost. Som, alltså, du vet, som brottare, mycket handlar om din vikt och hur mycket du måste vara väldigt strikt med din kost och hantera och reglera. Det är något många ungdomar inte är bra på idag. Det finns en del problem kring det. Det första är ju swish-föräldrar. Jag vet inte om du har varit i skolans värld på senare tid.
Jag förstår. Vi jobbar ju med skolor, så jag får ju, alltså jag rör mig ju, men jag får höra helt.
Just det.
Ja. Nya grejer.
För om man tar den generella skolan, det finns alltid en butik i närheten. Jag vet inte varför det är så, men det finns alltid någon större butik i närheten av skolan. Och nu har teknologin Swish kommit. Så fort det är äcklig mat, eller som eleven kallar det äcklig, så swishar föräldrarna pengar och sen ser man dem med en påse muffins, godis eller något liknande. Och det här är vecka in, vecka ut. Och det står så här att barn och ungdomar äter genomsnitt bara hälften av den rekommenderade mängd frukt och grönsaker per dag. Endast 4 av 10 uppger att ens äter grönsaker. Och jag vill koppla samman det här med en annan diskussion i samhället. Det finns, för det här, du är säkert involverad i det här, att du har hört det. Det är många som säger att vi behöver prata mer om psykisk ohälsa. Och jag håller inte med. Jag är strikt emot det här med att prata om psykisk ohälsa. Vi behöver prata om de här sakerna du och jag lyfter idag. Alltså vi behöver prata om hur kost, hur sömn och hur rörelse påverkar hur du mår. Vi behöver inte sitta och prata om, för i min värld, stigmat har sakta men säkert försvunnit. Vad jag ser idag, det är helt vanligt och helt okej att säga att man mår dåligt, att man har psykisk ohälsa och så vidare. Men jag vill veta, hur ser du kring den diskussionen?
Alltså jag har tänkt på några grejer nu när jag förklarar. Jag tror det här med flickorna, det vill jag bara inflika, för att jag tänkte lite på kosten. Och jag tror ju att mycket av de här besvären kommer för att man inte äter. Och är man fysiskt aktiv, då kräver kroppen näring. Och då behöver du äta. Så jag tror ju att om vi hade haft liksom sunda kostvanor och levnadsvanor, då hade vi inte haft mycket av de här besvären som utvecklas till psykisk ohälsa. Och det du nämner, jag förstår liksom ditt resonemang. För att ibland kan man ju också säga i ärlighetens namn att vi pratar för mycket om det. Jag, rättare sagt, jag tycker att man ska prata om allting som kommer på tal. Att så här, det kan vara någonting som är helt irrelevant, att jag har hört liksom barn komma till mig när jag jobbat som skolkurator och bara, alltså sparka in dörren till mitt rum och bara, jag har ADHD, och så sätter de sig. Och jag är så här, spännande. Och så sitter jag och pratar med dem en timme. Jag är så här, men du har ju suttit still och lyssnat på mig. Så.
Får jag avbryta dig en snabbis bara? För jag märker att jag var otydlig. Ja, vad jag syftade på är att man vill ha psykisk ohälsa på schemat. Att det ska vara ett helt eget ämne och att man ska prata om det i skolans värld. Det andra där du säger att man ska prata när det kommer på tal. Jag håller med dig helt och hållet.
Men,
bara så vi är tydliga.
Men då håller inte jag med dig igen. För jag tycker det ska vara på
schemat. Jag vill bara förtydliga.
Ja. Nej, men jag tycker att det ska vara på schemat. Och det är ju för att vi alltså enligt läroplanen. Vi pratade om idrottslektioner. Då ska vi lära ut om kroppen. Liksom. Så varför skulle vi inte lära ut om psyket? Sen behöver det inte vara psykisk ohälsa eller psykisk hälsa, utan man behöver förstå hur funkar skallen liksom och känslorna. Men i och med det, när man gör de sakerna, då tror jag att vi måste göra massa annat för att vi tillgängliggör information, och då måste vi kunna bemöta det. Och det är där någonstans jag känner att vi har ett misslyckande. Och jag brukar dra parallellen, det här med psykisk ohälsa och mental ohälsa var ju väldigt hett ämne från och med 2013 kanske fram till 18. Det var ju liksom överallt på nyheterna, på liksom alla tidskrifter. Men sen ändrade vi inte om hur faktiskt barn- och ungdomspsykiatrin jobbar, hur vuxenpsykiatrin jobbar, hur elevhälsan jobbar. Så vi medvetande gör och folk är så här, ja, men jag kanske är deprimerad eller jag har ångest. Och sen kan vi inte ta emot de här. Ja, men då blir utfallet så som det ser ut idag. Tyvärr. Att man behöver vänta 5 veckor för att få en samtalskontakt. Och det är där jag tror att man måste göra liksom, det räcker inte med en liten insats som ska förändra allting. Utan man måste göra det mycket bredare och man måste kolla på alla andra liksom aspekter av det. Och sen där psykisk hälsa på schemat. Jag förstår ditt perspektiv som lärare. För vem är det som ska lära ut det här? Vi vet ju att skolkuratorerna har följt upp. Lärarna har ju följt upp. Så vem är det som ska lära ut det?
Jag förstår. Jag är bara emot att... Jag pratade med min förra rektor, Lena. Det är ett samtal, jag minns inte vilket avsnitt det var, men hon nämnde en intressant sak. Hon sa, när samhället har problem på ett eller annat sätt, av någon anledning hamnar allt på vårt bord. Alltid, det är skolan som ska lösa och så vidare. Och det är den delen som provocerar mig. Och att man inte pratar mer om orsakerna kring varför vi är här, och att man tittar för mycket på symptomen. För mycket på symptomen. Och det är den delen som jag är strikt emot. För allt det här vi har pratat om, det finns massor annat vi kan lyfta också, är ju en direkt koppling till varför ungdomar inte mår så himla bra, fysiskt och psykiskt. Så det är av den anledningen jag lyfter det. Sen, du vet, kring det här med skolhälsan och övriga vården, jag har för lite kunskap för att ens kommentera det. Men du har säkert rätt i att det finns en hel del bakom kulisserna som behöver ordnas till där också.
Nej, men till exempel det nya Tidöavtalet. Jag tycker det är jätteintressant. Och jag kollar ju självklart på elevhälsan. Då pratar man om en elevhälsogaranti. Och jättebra. Jag har inga kommentarer. Men samtidigt vet vi att den tredje största sjukskrivna gruppen i samhället är skolpersonal. Och där innefattas elevhälsan. Så är det rättvist att lägga till en elevhälsogaranti där vi ska sätta mer stress och press på de människorna? Det är ju liksom min första tanke som slår. Sen har vi elever och flera rapporter som säger att elevhälsan inte är tillgänglig. Och det beror ju på något helt annat, inte elevhälsopersonalen, för de försöker. Och då ska vi lägga till en elevhälsogaranti som tillför stress och press. Och då förväntar vi oss vad? Att psykisk ohälsa ska försvinna? Det är en retorisk fråga. Men det är jättebra. När jag säger elevhälsogaranti, den som säger att det inte är bra.
Men står det någonting om resurser som ska tilldelas? Ja. Eller är det bara ett löfte?
Nej, men det är ju en diskussion liksom. Så vi får väl se om det införs. Och det var ju samma sak nu i helgen till exempel, där PISA-undersökningen som har kommit ut. Och, men då vill man ju förbjuda mobiltelefonerna. Och jag tror absolut mobiltelefonerna är en orsak. Men det är en av många orsaker. Eller anledningar. Så man kan inte bara säga att det är på grund av det här.
Och det, ja, jag tänkte kommentera kring det här med mobilerna. För det kändes lite tandlöst. För har man inte redan befogenhet att ta mobilerna? Och sen nu ska man, kommer ju Liberalerna ut och säger att man ska förbjuda det helt. Sen jag själv är väldigt emot det här telefoner har i klassrummet i skolmiljö överlag. Men samtidigt jag förstår hur komplext det är. Det är inte så enkelt. Dels har du det här med att det faktiskt är en dyr egendom. Alltså du måste ha speciella skåp. Du kan inte bara lägga den hur som helst. Sen har du den andra aspekten som där ni kuratorer brukar irritera mig. Och det är att...
Prata inte om min yrkeskår så där nu.
Det blir så här, okej, vi ser att det ska bli ett mobilförbud. Sen så, nej men så ser vi Jem sitta där i hörnet med sin telefon. Alltså det sticker ju ögonen på de andra eleverna. Ja men varför har han telefonen för? Nej men han känner sig trygg med den. Mm. Och sen har du enorm lektionstid som går åt att diskutera. Varför får han ha telefonen? Varför får inte du ha telefonen? Och hela den biten. Sen har du ett till lager. Och det är så här, för personer som helt plötsligt ska ringa sina föräldrar stup i kvarten. Som hela tiden kommer att knacka på. Jag behöver min telefon, jag behöver min telefon. Så utförenklat att man bara säger, men vi ska bara förbjuda så kommer alla problem lösa sig.
Mm. Nej men jag håller, alltså det är det jag menar med att man måste kolla mycket bredare. Och det spelar ingen roll vilken front. Och jag har ju extrem respekt för lärare. Alltså extrem. För att ni måste ha den här kampen en hel dag, 5 dagar i veckan. Och den tar liksom inte slut. Medan vi skolkuratorer, vi kan gå och jobba med något helt annat. Och sen komma tillbaka och göra någonting. Men sen är vi aldrig tillräckliga. Liksom. Det är uppgivenheten på ett helt annat sätt. Men det jag tycker är intressant när man... För du nämnde ju också att det alltid är skolans fel. Och det handlar ju, tror jag, om att vi har en skolplikt. Alla barn ska gå i skolan. Så fort det finns ett misslyckande bland liksom en viss generation så är det skolan som har misslyckats. För det är ju skolan som ska fostra barnen. Men det ska vi ju inte göra. Vi ska ju utbilda barnen. De ska fostras hemma. Och där finns det också en liten sån här skev problematik med om vi ska koppla det till telefonerna. Om de får telefonerna hela dagen hemma och så kommer de till skolan och inte får telefonen. Du ska ju inte uppfostra barnen. Så varför ska du göra någonting annorlunda som föräldrarna gör? Då lär du ju dem två helt olika saker. Och det är ju också någonting vetenskapligt som vi vet bland föräldrar. Att föräldrar måste ju vara enade. Då måste ju vi som vuxna vara enade också. Att föräldern måste säga till läraren, men det är okej att vi tar telefonen och hemma får de jobba på det här sättet. Men ska man, och vi vet också att alla är så annorlunda, så då ska man anpassa sig till, men vad blir det, 30 familjer som man har i en klass.
Ja, du vet, ledarskapet där hemma är direkt avgörande. Direkt avgörande. Och jag har sett så många familjer där man har tagit, man har inte satt gränserna tidigt. Nu läste jag någonting nyligen om att alltså gränssättningen vid 3-4 års ålder är så avgörande för framtiden för barnet. Och det kan ha så stora konsekvenser som du vet kriminalitet, drogmissbruk och det ena och det andra. Och så här, respekten för regler. Att det finns många familjer att den finns inte hemma. Varför ska jag ha den i skolan då också?
Mm. Och det är ju någonting som jag tycker är jätteintressant att prata om. För att om man ska säga liksom enkelt är att barn vet alltid sina rättigheter väldigt bra. Men de vet inte sina skyldigheter. Medans föräldrar i skolan, de vet sina skyldigheter men inte sina rättigheter. Och det är också ganska skevt. Att så här, man vet inte vad man kan få för stöd från skolan och vad skolan är skyldig till. Och stötta med till dig som familj eller förälder. Det tyder ju bara på en väldigt kraftig informationsbrist. Att jag kan få höra ibland att ibland kan folk ringa liksom till våran växeltelefon som jag gärna sitter i ibland. Och då kan de fråga så här, jag såg så här elevhälsa, vad kan jag be dem om? Och då blir jag lite så här, ja men det här och där. Och de är så här, kan jag det? Ja. För att de ska ju skapa liksom elevhälsa, ett hälsosam liksom miljö. Och om du känner att ditt barn befinner sig i en ohälsosam miljö, då måste ju de stötta dig på hur ni ska skapa en hälsosam miljö. Och då måste man liksom ha de här pedagogiska samtalen som jag tycker är så här. Många har rätt till föräldrastöd, men man vet inte det. Och det är det som jag tycker är så synd, i alla fall för min yrkeskår. Och det är därför jag är så yrkesstolt, brukar jag säga. För att vi är en sån tillgång till skolor som faktiskt inte utnyttjas, eller som inte nyttjas på det sättet den bör. För man införde ju liksom skolkuratorn för att det skulle vara skolans expert på psykosocial hälsa och en koppling mellan socialtjänst, hem och skolan. Men idag så jobbar man bara i skolan.
Ja, nu när du ändå säger det, jag måste bara lyfta, för jag skrev ner det. Det var någon som, nu minns jag tyvärr inte vem det var som hade skrivit det här, men det stod så här i artikeln att rollen, skolhälsans roll måste tydliggöras. Den ska fungera förebyggande. Och att man inte ska vara åtgärdande, utan det är resten av vården som ska ta hand om den biten. Men att på grund av personalbrist, resursbrist i den här kedjan, så har mer och mer med tiden hamnat i elevhälsans knä. Vad tänker du kring det?
Alltså det jag tänker, först och främst, det där är ett drömscenario man pratar om. Att så här, jag hade önskat att man inte behövde jobba åtgärdande i skolor. Det är det man vill uppnå liksom. Men verkligheten ser inte ut så. Utan du kommer alltid ha något barn som behöver åtgärdande insatser. Och de åtgärdande insatserna behöver inte vara att de går en 12-stegsbehandling. Utan det kan handla om stödsamtal för att de har kontakt med till exempel barn- och ungdomspsykiatrin. Men den är för, vad säger man, den är för okontinuerlig. Jag vet inte vilket ord jag letar efter. Men det tar liksom för lång tid mellan mötena. Och det här barnet behöver prata av sig eller behöver stöd i processen. Det där är en åtgärdande insats. Men jag hade önskat att det enda man gjorde var att man gick runt i klasser och förklarade. Okej, men när du det här uppkommer, då gör du det här. Och jobba främjande och förebyggande. För att då hade vi inte behövt jobba åtgärdande. Men jag tror det är väldigt naivt att tänka så, tyvärr. Jag tror det är ett drömscenario man pratar om, och förhoppningsvis alltså, så kommer vi nå dit en vacker dag.
För att koppla tillbaka till det här liberalerna hade, det är inte liberalerna, i tidiga avtalet. För att den garantin ska funka, måste den här kedjan i princip vara helt komplett.
Alltså, du märker ju att jag är lite retorisk av mig, men hur funkar sjukvårdsgarantin? Och det är inte en känga mot någon igen, men varför skulle vi införa en elevhälsogaranti när vi vet hur sjukvårdsgarantin funkar? Och jag är tillbaka till att så här, jag är ingen politiker eller sådär, utan jag är väldigt logisk. Alltså om någon säger till mig, okej, Jem, vad är 1 + 1? Jag kommer säga 2. Om du säger till mig, nej men Jem, det är 3. Jag kommer vara, och så kommer jag ganska svårt att förstå det. Och det är ju det jag menar med att om jag försöker sätta de här pusselbitarna ihop, jag förstår liksom inte vart allt det här kommer ifrån. Samma sak med mobilförbudet. Det låter ju som att man säger att det är mobilerna som har gjort att vi har sjunkande kunskapsresultat i Sverige. Men varför har man inte reflekterat över att de här eleverna missade 2 år studietid i skolan? Hur stor påverkan hade det? Hur ser kunskapsresultaten ut för hela Europa? Alla resultat har sjunkit. Och Sverige håller fortfarande en ganska god nivå. Men det pratar man ju inte om. Utan man skyller på telefonerna och digitaliseringen. Och jag kan ju alltså fortsätta, för det är samma sak med fysiska böcker till exempel. Där är det också, vi vet att det finns väldigt mycket besparingar som sker i skolvärlden just nu. Men fysiska böcker kostar. Och fysiska Och de slits ut. Så du måste byta ut dem. En mjukvara gör inte det. Så då tillsätter man mycket pengar för att köpa böcker. Och det är ju jättebra. Men du ska ju köpa de där böckerna igen om 3 årskullar. Så då måste du, alltså det måste vara lite mer långsiktigt i det. Och det är det jag är lite allergisk mot. Att så här, vi kan inte säga att så här, men det här året behöver vi göra det här. Utan vi måste våga tänka, vad behöver vi göra för den här generationen?
Ja, du är inne på drömscenarien igen där. Jag tror det här handlar du vet, när det är politiska poäng som ska vinnas och det, val runt hörnet och när det är så här olika partier som tar över. Och sen får man inte glömma bort även på kommunal nivå hur viktigt det är att ha kontinuitet och så vidare. Men tyvärr så är det också där ett drömscenario du lyfter.
Får jag ställa en fråga? Jag kan lova att du inte har en fusklapp på det här. Men det systematiska kvalitetsarbetet, det har ju ni lärare jobbat väldigt länge med. Det klubbades ju inom elevhälsan i somras. Om du skulle tänka då hur det systematiska kvalitetsarbetet ser ut och hur det ska låsa sig med elevhälsoarbetet, vad hade du gjort?
Jag har ingen fusklapp på det här, Jim, men jag ska bara tänka... Jag skulle involvera dem först och främst, skulle jag ju säga. För de har ju inte involverats överhuvudtaget. Det har varit väldigt mycket att lärarna har suttit på sin kammare och fokuserat på sitt. Och man har inte riktigt tagit med alla kugghjul som finns på skolan, skulle jag nog svara.
Mm. Och jag tycker det är helt, alltså enligt mig då, det är helt korrekt svar. För att det som händer idag är att nu har vi sagt att det är lag att elevhälsan ska jobba med det systematiska kvalitetsarbetet. Men det är 2 läger i en skola. Så vi har den pedagogiska personalen och vi har elevhälsopersonalen. Om inte vi ser vinsterna av varandra, då kommer vi ju inte ha förtroende för varandra. Sen kan vi gilla varandra som personer och dricka kaffe och fredagsfikat och hela den där grejen. Men att jobba mot ett mål tillsammans. Det krävs att lärarna släpper in oss i klassrummet. Men det krävs också av oss att vi går in och gör insatser i klassrummet. Och det är där jag tycker igen, det är ganska spännande att sätta den här lagen. Men sen vet man inte hur man ska göra saker. Och det är också en sån här typisk liksom, skolgrej tycker jag. Att så här, vi vet som, vad som ska göras men vi vet inte riktigt.
Jag har en tur. Jag har en tur här direkt. Och... grejen är, de här mötena man har, oftast på onsdagar, har alltid varit på onsdagar av någon anledning, sent på dagen. Och då ska pedagogiken utvecklas och det ena, skolan ska utvecklas och det ena och det andra. Jag tycker att vi kan bara någon onsdag per termin och säga, vi pausar pedagogiken, vi fokuserar på någonting annat. Alltså tittar på någonting annat. För vi har hamnat i en sån här utvecklingsfokus i allt. Det ska alltid förändras, göras nytt. Vissa saker är bra om du får bara halva på lite grann så kan man utvärdera det lite längre fram. Mm. Och där har du väldigt stor möjlighet för att öppna upp för de här diskussionsytorna. För du vet, om vi pratar om ständigt utveckling många gånger, jag talar för mig själv nu, jag är helt slutkörd i huvudet, du vet, den där tiden på onsdagar då. Att ha informella samtal med elevhälsan till exempel. Det behöver inte vara så formellt möte, anteckningar och så vidare. Jag tror du kan komma hur långt som helst. Och då pratar jag inte om att sitta i fikarummet. Men att man sitter ändå lite seriöst, lite halvformellt. Och diskuterar så här olika problem vi har. Ett exempel är något som inte lyfts tillräckligt mycket. Så här, personer med problematisk skolfrånvaro. Bara diskutera en sån grej. Hur kan ni hjälpas? Hur kan vi hjälpas åt för att lösa det här problemet?
Alltså det du belyser, det är också så här, det är väldigt intressant, för jag, en fördel med mitt jobb idag är ju att jag får resa runt och träffa jättemånga liksom skolledare och elevhälsoteam överlag. Och det gör ju att man lär sig väldigt goda exempel med tiden som man liksom vill använda sig av, och det där har vi ju sett väldigt framgångsrikt. Men ett annat problem som jag ser väldigt tydligt är lärare vet inte hur de ska få tag i elevhälsan för att de ska stötta eleven. Då blir det tillbaka till det här. Ja, men vi skickar iväg ett mejl så kanske man inte får svar. Man går och knackar på dörren så kanske kuratorn är någon annanstans. Eller så ser man dem i korridoren och försöker fånga. Men då springer någon åt olika håll liksom. Och där finns det också en problematik, och precis det du nämner tror jag är ett framgångsrecept, att komma in och vara en del av arbetslaget. Att, för vi jobbar ju mot samma ändamål, så Hedde, vad är det du ser för utmaningar i ditt klassrum? Och då kanske du säger så här, men jag märker att de inte har så hög liksom, vad säger man, kunskapslust. Okej, då kanske jag ska komma in och jag kanske har kunskaper i hur man ökar motivationen. Boom. Det är en kombo. Det klaffar. Och så får jag komma in i nästa mentorsklass och hålla en liten workshop kring det. Och det är ju sådana grejer som gör att jag tror att vi kan bryta hela den här utvecklingen som finns. Är att kroka arm med alla som jobbar mot samma ändamål. Det är samma sak när det kommer till socialtjänsten. Hur många gånger hör man inte skolor göra orosanmälan och så händer ingenting? Ja, men du kommer inte göra en orosanmälan en tredje gång då. För det händer ändå ingenting. Och socialtjänsten säger, ja men vi får inte en orosanmälan. Och så helt plötsligt sitter den här ungdomen häktad nu. Ja, men vi gjorde ju 3 stycken när den gick i lågstadiet. Men ingenting hände ju. Så. Och det är ju där allting fallerar, liksom, enligt mig då. När vi vuxna inte är enade och jobbar mot samma mål. Och saknar förtroende för varandra. Det är katastrof.
Jag håller med dig där, att samarbetsytorna inte fungerar just nu i dagens samhälle. Jag vill blicka mot Albury, för det var ju hela anledningen till det här samtalet från början. Nu spretar vi åt alla håll, men det var bra. Och jag kom i kontakt via, jag är föräldraledig, så jag tittade några Draknästet av någon anledning, jag kommer inte ens ihåg. Men, och då dök det upp där. Och du lyckades faktiskt få med dig ett antal drakar med din idé. Och grunden är ju att det är en tjänst för ett verktyg för den nuvarande elevhälsan. Kan du beskriva funktionerna för er tjänst?
Ja, alltså det vi har gjort, om jag ska dra det liksom ganska kort och enkelt, är att det är sällan skolkuratorer, studieyrkesvägledare och specialpedagoger har ett verktyg där de kan jobba liksom multiprofessionellt till exempel. Så det de har gjort är att de har pusslat ihop flera digitala verktyg som finns. Och det är allt ifrån WhatsApp, Google Forms till liksom sin Outlook-kalender, en fysisk kalender. Så det vi har gjort är att vi har skapat en GDPR-säkrad plattform som är informationssäkrad då, där man kan jobba multiprofessionellt och där man har alla verktyg som man använder i sin vardag på en och samma plats.
En sak jag tänkte på när jag läste på var, man måste ju som skola och även ni som företag måste ju få väldigt intressant data kring olika saker som bör förbättras. På vilket sätt kan en skola använda den här datan för att utveckla sin egen skolhälsa?
Det är ju att ta in det i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är ju det som är tanken med allting. Så all data som samlas tar man sen som ett diskussionsunderlag och bygger till exempel då ett årshjul som men lärare är väldigt duktiga på. Den medicinska elevhälsan är väldigt duktig på också. Och så tar man hela den datan och då får man en överblick över sin liksom skola eller sin kommun beroende på hur man liksom vill filtrera det. Och utifrån det så kan man bygga träffsäkra insatser mot riktade elevgrupper. Och det har vi sett är väldigt framgångsrikt att arbeta med. Och om man ska liksom dra det i penseldrag, vad det är att det är underlag för verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling.
För en annan fråga som dök upp var, just elevhälsa är en kostsam affär på många sätt. Men låt säga att man är en liten mindre enhet någonstans i Sverige. På vilket finns det på något sätt att Albury kan komma och komplettera den nuvarande elevhälsan?
Nu kommer jag ju försöka knyta ihop säcken som man säger. Men eftersom vi samlar all den här statistiken. Och sen kan det ju ske många gånger att den skolkuratorn kanske inte hinner med, eller så har de inte en skolkurator för att den har slutat och hittat ett annat jobb eller blivit sjukskriven. Och då kan vi tillsätta en skolkurator som jobbar med datainsamlingen. Och då får vi ju en helhetslösning. Så vi skapar i princip att skolan aldrig står utan de här 3 professionerna som vi riktar oss till. skolan samlar in data och faktiskt tar ansvar över data liksom. Och sånt är ju bara så här, det är ju mina värderingar som alltså socionom och skolkurator, att men som jag sa, man kan liksom inte göra liksom samla information och så gör man ingenting mer med det, utan måste leda
någon där. Nu har jag en fråga som inte har någonting med Albre att göra. För du vet, jag brukar vara relativt bra på att göra research. Mm. Men jag hade missat att du har varit med och suttit med Svenska Brottningsförbundet och organiserat parabrottning i Sverige. Om du bara kan kort beskriva processen, vad du har åstadkommit. För du jobbade med det hela 3 år, sa du.
Och parabrottning är ju fantastiskt. Det är ju funkisbrottning då. Och hela syftet med det var att eftersom brottning, jag älskar ju brottning och väldigt liksom partisk såklart. Och tycker att alla kan brottas. Och jag tror att brottningen medför också att man får väldigt bra grundvärderingar. För att det är en kampsport, men den är ändå inte lika hård. Liksom. Det är inte så mycket,
det är inga smällar
som boxning eller thai-boxning och sådär. Och nej, inte på samma sätt. Men det är ju mycket alltså, benbrott och hjärnskakningar ändå. Bara att de ser mycket mildare ut. Men parabrottning var ju väldigt viktigt och den pedagogiken som jag använde för att lära ut brottning till de pojkarna som jag tränade i utanförskapsområden tog jag ju med mig för att träna barn med intellektuell funktionsnedsättning. Och det såg vi funkade väldigt bra. Så vi valde att bygga det här i 3 års tid då för att skapa den här grenen och möjligheten för barn med intellektuell funktionsnedsättning också att kunna bli brottare. Och man är ju såklart brottare först liksom. Så brottare med intellektuell funktionsnedsättning.
Underbart. Det får vara slutorden för det här samtalet, Jem. Det var riktigt kul att ha med dig. Jag ser fram emot att följa och heja på er på distans och förhoppningsvis så ses vi någon gång i framtiden när du är förbi Linköping.
Absolut. Okay.
Tack. Jag vill tacka dig som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. Jag vill även tacka Jem för dagens samtal idag. Glöm inte att titta till min Facebook-sida Pedagogik och ledarskap. Där kommer delar av samtalet med Jem att släppas i videoformat. Vi ses snart igen.